Jag tänkte nästan jag sitter med Nyman. Det känns som att prata som vanligt, men det är ändå någon sån där prestationsgrej som kommer på liksom.
Ja, men en skillnad i det här samtalet är ju att det är liksom så ensidigt att det är jag som ställer frågorna. Mm. Du ställer ju inga frågor till mig.
Nej, det precis. Ju... Nej, jag tänkte att jag skulle göra det, men det kanske är dumt.
Ja, men det får du göra, så ska jag göra mitt bästa för att svara.
Ja, precis.
Ibland träffar man människor som både brinner för utveckling och väljer att göra någonting åt saken. Min nästa gäst är på olika sätt aktiv inom flera bolag som på ett eller annat sätt vill förändra nuvarande arbetssätt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi pratar utveckling, ny teknik, förändringsarbete och lite till. Låt mig presentera Mikael Sjölund. Nej, men om du sitter bekvämt så tänker jag att vi kör igång.
Ja, det är vi.
Varmt välkommen till Hela kedjan, Mikael.
Tack så mycket, Nima.
Första gången jag hörde talas om dig, det är 2 till 2,5 år sedan. Och då var det någon som tipsade om dig i egenskap av din roll som vd på Coreco. Mm. Och kollar man Coreco så ni gör en hel del, men kanske mest eller historiskt så är det ju inköp. Mm. Det är där ni är aktiva.
Ja.
Ska vi börja där? Hur kom det sig att du började engagera dig inom inköp?
Det är en bra fråga. Den går drygt 20 år tillbaka i tiden. Jag fick ett telefonsamtal, låg ute på en ö i skärgården i Fjällbacka. Ifrån Daniel Johannesson som då var vice koncernchef i Skanska. Där jag har varit verksam i flera år och jobbat ute i projekt. Och Skanska hade investerat i en global marknadsplats, digitalt. Och de... hade kommit till ett läge i den här startupen som Skanska ägde tillsammans med tyska Hochtief, två amerikanska bolag, i att det var dags att börja sälja tjänster och börja rulla ut liksom det här bolaget. Då. Och då fick jag en fråga att titta på det här utifrån ett nordiskt perspektiv och samtidigt se på den investeringen som vi hade gjort i det bolaget, om vi skulle kunna räkna hem den på ett eller annat sätt. Då. Så jag sa att men det där kan vi väl prata om efter sommaren, för det var mitt i semestern. Och nej, men jag vill träffa dig direkt så här, så att du kan väl ta dig till Stockholm imorgon då. Så jag förflyttade mig ganska snabbt från Fjällbacka upp till Stockholm här till vårt huvudkontor och träffade Daniel. Jag kände honom lite grann. Jag jobbade då med Skanska Telecom Network, så jag jobbar med lite annan verksamhet än den traditionella byggverksamheten inom Skanska. Han hade varit vd för Kinnevik, han hade varit vd för, eller generaldirektör på SJ, och satt med den här investeringen, och jag tyckte det var jättespännande att börja jobba med den här frågan. Dels affärer som jag jobbar med i projekt, men också jobba med inköp och digitalisering i ett internationellt perspektiv. Så att det var vägen in för mig att börja jobba med inköp digitalt, och sen därifrån så blev det en 10-årig resa för mig med att jobba inte bara med det utan också jobba med inköp då, med affärer, upphandlingar i både projekt och strategiskt inom Skanska då. Så att jag lämnade Skanska 2012, och då var jag ansvarig för den nordiska verksamheten vi hade inom inköp, med kategoriinköp kallar vi det, och med centralt arbete kring strategier och avtal, men också med ansvar för ett stort antal projektinköpare som vi jobbade med som specialister ute i våra byggprojekt tillsammans med projektchefer och projektingenjörer.
Men om vi tar 17 år, vi spolar tillbaka tiden.
Mm.
Om du kollar på inköpsprocessen då, ja, men med då du visste då, och så jämför du med idag. Kan man säga någonting? Har inköpsprocessen i byggbranschen förändrats?
Jag tycker att då när vi började jobba med det på Skanska, NCC drev ju en utveckling parallellt, JM gjorde det också, så var det ju liksom en tillikauppgift väldigt mycket. Och jag var lite tveksam till, jag hade fått en fråga något innan om jag ville jobba med inköp, men då var ju inköp lika med att jobba med dramavtal på mindre viktiga produkter, medan de viktigaste köpen gjordes ut i projekten i form av stommarinstallationer och likadant på anläggningssidan, anläggningstransporter, grävmaskintjänster. Och det var så det såg ut då. Och där tycker jag det har hänt en förändring under de här åren, som du säger, liksom 17, om man tar de sista 17 åren. Idag är det naturligt att det finns personer som arbetar med inköp som profession. Inköp som funktion är delaktig i att utveckla arbetssätten som man gör inom byggföretagen, inom de större företagen. Men jag ser också på de mellanstora byggföretagen att där rekryterar man upp specialister som jobbar med det, antingen som projektingenjörer som är duktiga både på kalkyl och inköp, eller att man har titeln projektinköpare och att man jobbar med det här som en profession då. Och det i sig har ju lyft inköpsarbetet, och det är ju så inom fler områden att vi blir mer och mer specialiserade, för att det är ju mer och mer komplext det vi pysslar med, så att det, och det är svårt för liksom att en roll hanterar alla olika arbetsuppgifter. Men sen processmässigt så är det ju väldigt lika fortfarande hur man jobbar, och det är ju inköpsprocessen, den är ju flera tusen år gammal, så den skiljer sig inte speciellt mycket i grunden mellan annan industri och byggföretag. Eller hur vi arbetar privat är att vi har ett behov av någonting. Vi investerar i en bostad, vilket är ett stort inköp. Eller vi köper mat och så väljer vi att kanske köpa all mat på ett ställe för att få en lägre pris eller rabatt eller någonting sånt där. Så att den typen, liksom hur, att man har ett behov av någonting och hur man specificerar det behovet och hur man köper det där, det är väldigt grundläggande egentligen. Sen kan man ju jobba med det på ett par olika nivåer, att vi har ju projektinköp i bygg, vi köper ju väldigt mycket liksom till våra projekt. Medan annan industri har projektinköp när man definierar en produkt och när man definierar en leverantörskedja. Och sen så jobbar annan industri då med leverantörsutveckling och samverkan, och deras taktiska operativa inköp är ju löpande försörjningen av komponenter eller tjänster till en industriell produktionslinja, men i byggbranschen är ju våra projekt den mer löpande produktionslinan då. Så det skiljer sig lite grann åt mellan annan industri, men i grunden väldigt lika.
Men du sa att det har blivit mer komplext. Jag tolkar det som att inköpen som vi gör idag är mer komplexa. Vad är det som har förändrats på 17 år? Köper vi annorlunda idag?
Det är kravställningarna på de produkter och det vi levererar som har ökat, upplever jag, att, och komplexiteten i det med ökade klimatkrav, en mer komplex arbetsmarknad som gör att vi har större krav på våra leverantörskedjor. Arbetsmiljö, vi köper ju problematik liksom ut på våra arbetsplatser, och det vi försöker skapa saker redan i avtal som gör att vi är mindre riskexponerade i projekten och att vi kan optimera resultatet i projekten. Och att man är med, att man jobbar med det på ett annat sätt i tidiga skeden är ju också annorlunda mot hur man har jobbat tidigare, upplever jag.
Men då tänker jag ju på en sak, att nu pratar vi om att det har förändrats. Vi ställer större krav idag.
Ja.
Vi jobbar också annorlunda idag med inköpen.
Ja.
Om man gör någon summa, var vi bättre på att köpa för 17 år sedan med de förutsättningar som var då? Eller är våra köp idag mycket bättre? Förstår du vart jag vill komma? Det är ju två saker som har förändrats.
Ja, precis.
Men blir resultatet av dem bättre eller sämre än för 17 år sedan?
Jag tror det är en... Det är svårt att göra den jämförelsen rakt upp och ner. Så jag tror att ska vi bli på riktigt mycket bättre så behöver vi liksom ändra i grunden affärsmodeller och göra saker som på ett annat sätt. Annars, jag tänker på de här 15-17 åren så är det en marginell förbättring som vi har gjort. Men jag tror att vi har haft större problem om inte vi hade jobbat med inköpsprocesserna så pass seriöst som man jobbar i de stora bolagen med de gamla arbetssätten. Då hade vi nog sett att det skulle sett betydligt sämre ut än vad det gör. Även om vi tycker att vi borde kunna vara effektivare och öka produktiviteten och så alternativet hade varit värre.
När man tittar ut på stan och ser projekt som byggs så kan jag ju känna att ja, men den här byggnaden, det byggs inte så där jättemånga exakta kopior av den här byggnaden. Så det kan finnas delar som, ja, men om man ska ta unikordet i munnen, ja, men det kan hålla med. Inom bostadsproduktionen så känner jag inte så.
Nej.
Alltså svenska bostäder, de ser i princip likadana ut.
Mm.
Behöver vi ha projektinköp i bostadsprojekt? Allt borde väl kunna regleras centralt om man är en bostadsbyggare? Eller vad säger experten?
Ja, när det gäller bostadsfrågan som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så där, skulle vi, liksom, där behöver vi ju ändra värdekedjorna helt och hållet och kan göra det också. Och det har vi ju delvis gjort i vissa områden där det finns aktörer som verkar på ett annat sätt. Jag tänker att liksom bostadsproduktionen, och där är ju den stora utmaningen eller problematiken vi har, det är att vi hanterar varje bostadsprojekt som just ett projekt. Och istället så borde vi hantera det som en produkt. Och så som annan industri gör, att vi jobbar med någon form av byggsystem och plattformar, vilket det talas en hel del om. Men det räcker ju liksom inte att du har ett byggsystem. Du behöver ju också ha en värdekedja som är designad och hänger ihop med byggsystemet. Där du jobbar med leverantörer som utvecklar byggsystemet och som är leverantörer in till enskilda projekt sen, som är baserade på ett byggsystem. Och gör du på det sättet, då har du inte projektinköp där du handlar upp på projekten, utan då jobbar du med leverantörer som levererar system eller komponenter in i ett projekt. Naturligtvis har du avtal som hanterar det enskilda projektets färg och form och storlek och omfattning, men du handlar ju inte upp leverantörer i ett sånt system på projektnivå och projektbasis, utan det är ju en större strategisk samverkan som ligger till grund för liksom ett sånt sätt. Och jag tror att det är precis så som vi kommer bygga bostäder framåt. Den situationen och den krisen eller stoppet vi har nu, det är ju egentligen väldigt positivt, för det gör att vi har möjlighet att tänka om och nystarta. Och det finns ju flera goda exempel på att göra annorlunda, där vi kan bygga bostäder effektivt istället för att bygga bostäder som vi alltid har gjort. Och då kommer vi ha en hög grad av prefabricering, och det kommer vara prefabricering som är baserad på byggsystem och som hänger ihop i digitala modeller, där vi jobbar med generativ design när vi skapar de lokala projekten. Och samtidigt som man gör den generativa designen, så kommer vi också jobba med generativ konstruktion, som gör att vi kommer räkna ut hur ska det här se ut, hur kommer detta kosta och vad har du liksom för klimatpåverkan väldigt snabbt. Och sen har du också klart hur leverantörerna ska leverera in saker utifrån en tidsplan och med vilken kvalitet och olika komponenter. Så det kommer hända. Jag är helt övertygad om att vi kommer titta på bostadsbyggandet på ett annat sätt. Om vi sitter här om, inte om 2 år, men om 10-15 år, så kommer det vara en mycket större grad av ett mer industriellt sätt att hantera bostaden som produkt och i både design och produktion.
Men nu kanske det sitter någon och lyssnar som tänker så här: aha, det där har jag hört förut. När krisen kommer, då finns det anledning att förändra sig. Ja. Men den förra krisen, då gjorde vi ingenting.
Nej.
Och när den var slut så kunde vi bygga. Och för det har ju pratats om, varför gör vi unika projektinköp? Mm. Projekten kan göra avrop på centrala avtal. Vi har pratat om när vi ritar i projekteringsfasen. Man behöver inte bygga med moduler. Du kan ha modulariserade mått.
Precis.
Så att du vet, ja, köket ska ligga mot badrum.
Mm.
Det här vet ju vi om. Ja. Och om det var så mycket bättre, eller om det är så mycket bättre, varför har ingen bara gjort?
För att det är svårt. Och varför skulle det hända nu då? Det är för att det är så många saker som måste komma på plats för att vi ska komma igång igen. Det är ett så stort gap finansiellt i att få ihop kalkylerna, så att vi kommer inte på kort sikt klara av att producera bostäder på det sättet som vi gjort innan, utan vi behöver liksom i den här situationen tänka nytt. Och det är det som kommer krävas, det är i all form av förändring, att i en förändring så krävs det någon som driver en utveckling. Och det är, jag har ju en förhoppning, och jag är ju visionär och hoppas och tror att det kommer finnas tillräckligt många ledare nu som ser att vi kan inte lösa de problemen vi har skapat med det gamla sättet. Om man gick in i 90-talets kris och lite grann efter finanskrisen 2009. Den gick ju väldigt snabbt. Den hann ju nästan inte bli en dipp innan vi vände och byggde på samma sätt då. Men nu har vi en situation där vi sitter och ska nystarta och göra omtag kring våra projekt. Där vi har ett stort gap mellan intäktssidan och kostnadssidan, som gör att vi behöver liksom tänka nytt då. Så det är min förhoppning, i att vi är tillräckligt många ledare som kommer fatta beslut nu om att nu ska vi göra någonting annorlunda. Och vi har också lärt oss väldigt mycket kring de här sakerna som har varit kring olika typer av industriellt byggande med volymelement eller med olika typer av standardisering, som vi kan dra nytta av den kunskapen. Och det finns ju fortfarande många personer i sektorn som jobbar med detta, i att få till någonting. Så att jag är positiv och tror att det här är möjligheten vi har. Men om det går för många år nu, då kommer ju, om det nu blir statliga subventioner som ska subventionera en ineffektiv sektor, då kan det vara ett hot mot detta, i att vi får upp reallönerna, ökar, vi sänker räntorna väldigt kraftigt igen, och då kanske vi hamnar i något läge att pengar inte kostar någonting, och då kanske vi kan fortsätta bygga som vi har gjort. Men jag tror inte att det kommer hända just nu, utan jag tror att vi behöver göra någonting annorlunda.
Det är många parametrar som spelar in. Jag reagerade på, för du nämnde generativ design.
Mm.
Och även om det går att göra idag och det har gått att göra i flera år, så för många så ligger det en bit fram i tiden innan de vågar göra det. Men vi har ju annan digital utveckling, tänker jag, de senaste åren. När jag började i branschen så skulle projektörerna ha extra för att rita i BIM. Så är det ju inte idag. Alla ritar i de verktygen.
Mm.
Den tekniska, eller den digitala utveckling som har skett de senaste 10 åren, ser du att den ger någon fördel i hur vi bygger våra projekt och hur vi köper in våra tjänster? Har vi dragit några fördelar av det? Jag tänker, vi börjar väl där innan vi pratar generativ design.
Ja, men jag tänker så här, när det gäller digitalisering. Jag skrev mitt examensarbete i mitten på 90-talet. Eller uppsats, kandidatuppsats. Om den ineffektiva byggsektorn och hur vi med framtidens VVV någonting kommer kunna jobba mycket mer integrerat. Redan då hade vi problem med att vi jobbade i silos, arkitekter, konstruktörer, byggare, att vi gjorde om det där. Och jag såg någon form av, även om jag inte själv kan koda eller kunde koda, men jag läste på en skola där det var systemarkitekter som satt och designade på hur man skulle kunna hantera musik digitalt, hur vi skulle kunna köpa mat digitalt. Spotify är ju liksom uppvuxet från Borås, där jag har läst. Så att jag var med i de där kretsarna och jag har ju fortfarande en förhoppning och en tro om att det kommer ske, men det har ju gått väldigt, väldigt långsamt som andra delar i byggsektorn. Och vi har kommit så långt att vi har inte digitaliserat, vi har digitiserat våra analoga arbetssätt. Och det har jag ju sett en utveckling. Och tittar man på under de här 30 åren som jag har varit verksam, så har det inte skett väldigt mycket i hur vi gör saker, hur vi bygger. Även om det har ökat prefabricering och vi har ju liksom ny teknik. Men digitaliseringen har ju varit den stora förändringen. Om man tittar på när jag började arbeta 1995. Då hade vi inte datorer ute på arbetsplatserna. Mobiltelefonen hade vi, men den var ju något man pratade i. Och sakta men säkert så kommer ju den här utvecklingen. Och den sker ju framförallt från designsidan som du är inne på. Att med BIM då, utifrån olika grader av BIM level 1, level 2 och level 3. Då. Och BIM level 3 är ju på en nivå där man jobbar med digitala objekt. Där du har information kopplat till ett objekt, säg en komponent då. Och där börjar ju vi vara idag, som gör att det här kommer kunna förändras väldigt, väldigt mycket. Och det är stor skillnad på att vara där vi har en digitiserad handling som är ett PDF-dokument som är signerat digitalt, eller att vi har en digitiserad ritning som är en planritning, till att vi börjar jobba med objekt som då är lika med digitala tvillingar. Och det är ju likadant, AI är ju någonting som vi har fått upp ögonen för som gemene man här under det senaste. Jag tror att det där är en ögonöppnare för oss. AI har ju funnits under många år och utvecklats, inte i det dolda för alla, men för gemene man då. Och att hur vi då kan se till exempel som ChatGPT och det här med Large Language Model, hur du kan jobba med olika modeller för språk då. Och då kan man också förstå hur snabbt det kan gå i att vi kan börja jobba med modeller på samma sätt, att hur kraftfulla datorerna trots allt är. Och även om det är så idag att man då kan programmera med hjälp av AI-teknik, så kanske man kan bli 10-15% mer effektiv när man sitter och skriver programvara. Så kanske vi kan bli 10-15% mer effektiva när vi jobbar som arkitekter och konstruktörer och byggare. Men jag tror att den där utvecklingen kommer gå ganska snabbt. Sen om det är om 2 år eller men inom 10 år, så tror jag vi har en helt annan situation där vi kommer kunna jobba med modellera då, det jag menar generativ design är att vi kommer kunna modellera med vad kommer den här kosta i 1000 olika varianter på en fastighet, vad kommer det vara för klimatpåverkan på den här i 1000 olika varianter om du ändrar mellan olika byggnadsmaterial och köper du mer volymelement eller mer planelement och sådär. Och det stödet gör att vi kommer kunna knyta ihop de här olika kompetenserna som vi har med arkitektur, konstruktion, produktion, som jag skrev om 95 om stafettpinnen som man skulle lämna över, att vi kommer få all den kunskapen, men också in i att det kan bli datadrivet då. Och det är ju en utmaning i byggbranschen, och därför vi ser ut som vi gör, att vi har jobbat väldigt lokalt, väldigt analogt, till skillnad från annan industri som har jobbat mer kanske på snabbare på en global marknad. Så jag tror alla de här sakerna gör att det kommer accelerera väldigt snabbt i byggbranschen de närmaste åren, för nu kan vi ha stöd som gör att vi kan jobba med en lokal fastighet, men den kan vara en digital tvilling, och det innebär att vi kan nyttja kompetenser på ett helt annat sätt när vi sitter och modellerar och designar den och sådär. Så att det kommer vara den största förändringen. Det har varit en av de största förändringarna under 30 år, men det kommer vara den absolut största förändringen i de kommande åren också.
Men för 15 år sedan när jag jobbade som VDC-ingenjör, inte riktigt 15, men vi tar det för att det är en rund siffra, då kände jag att det är mycket man kan göra med en BIM-modell redan då. Du kunde hitta kollisioner och liksom ta bort dem i ritningsskedet. Det fanns ju några utmaningar. Dels datakraften. Mm. Datorn, när modellen blev tung så hängde datorn inte med. Precis. Det var inte kul alls. Och en annan sak var att du jobbade med filerna lokalt. Mm. Så du var hela tiden tvungen att få uppdateringar från konstruktör och arkitekt.
Ja,
för internet var inte tillräckligt snabbt. Och speciellt inte ute på projekten. Och om du mot förmodan fick ut modellen på ett projekt så var det så här, men hur ska du ta ut den på bygget? Det fanns ju inga läsplattor på det sättet.
Nej, precis.
Och då tänkte vi att men vi kan göra mycket idag, men vet du vad? När läsplattan kommer, eller när datorn blir dubbelt så snabb som den ska bli om 18 månader enligt Moores lag, då kommer vi kunna göra fantastiska saker.
Mm.
Sen är ju det är ju inte standard idag heller, sen 15 år senare. Kan du känna idag, för det har ju varit en digital utveckling, vart är du? Känner du att om ett år, då har vi det här på plats och då kommer vi kunna nyttja all den här digitala hjälpen som vi har? Eller är du i så här, men herregud, det är så mycket vi kan göra idag som vi inte ens hinner göra, eller som vi ger oss inte förutsättningen att använda det vi kan använda idag? Förstår du? Det är lite två olika...
Jag tänker, när det gäller tekniken så tekniken finns ju egentligen, så att det är inte idag ett teknikproblem, utan den tillgängliga teknologin som finns skulle vi kunna göra mycket mer, utan det handlar ju om att vi ska utveckla våra sätt att arbeta och börja göra saker. Det här finns det ju flera bolag som driver saker eller delar inom bolag som är innovativa och nyttjar tillgänglig funktionalitet och sådär. Så att vi är ju otålmodiga, både du och jag. Så där. Man vill att det ska hända snabbare, men förändring tar tid. Men jag upplever liksom, det är en jättestor skillnad idag mot hur det var när vi till exempel rullade ut den digitala marknadsplatsen, där vi köpte varor och tjänster 2005 senare, där vi skulle beställa material i en dator när vi inte ens hade beställt våra gympadojor. Vi använder ju digitala medier, plattor, telefoner i det dagliga, och då kommer vi också ganska snabbt kunna ta till oss ny teknologi bara vi kopplar ihop den. Så det handlar mer om att få ihop det här i liksom ifrån designen till konstruktionen, och det är olika programvaror som idag lever i lite olika öar då. Att du har arkitekterna jobbar med sina system, konstruktörerna har några olika system. Det där ska hänga ihop med affärssystemen i hur man skapar affärer med varandra, som ska göras inte bara på digitala signerade dokument, utan att man jobbar med de här digitala informationerna. Och där är vi väldigt nära liksom, och det är det som regeringen driver nu med Andreas Karlsson, som jag tror att det flyger lite under radaren med att våra plan- och byggnadsavdelningar ska ta emot bygglovsärenden som IFC-filer då. Det där kommer ha en jättestor skillnad och förändring på oss. Början på 2000-talet så fattade man beslut i UK om att göra detta, och i Norge har man fattat beslut och Finland har man fattat beslut. Det gör också att då kommer vi gå ifrån designfasen liksom in i bygglovsärenden, vilket gör att det kommer finnas digitala handlingar när vi fattar beslut om bygglov digitalt, och då kommer vi också ta med oss den ut i produktionen. Så vi är ganska nära ett paradigm när det gäller att gå ifrån VDC som du har arbetat med det för kollisionskrockar och sådär. Vi kommer designa i system som gör att vi behöver inte kontrollera kollisionskrockar, för vi kommer se dem när vi ritar dem. Det har egentligen varit sättet vi har jobbat med BIM-koordinatorer och koppla ihop det, för att vi inte har kunnat jobba med dem i samma system. Vi har ju tagit ett arkitektsystem ihop med ett installationssystem, ett konstruktionssystem, och så har man ju ritat de här sakerna i olika system, och så har vi behövt ha någonstans där vi har kollaborerat det där. Men där finns ju system och tekniker idag där vi kommer kunna se de sakerna i realtid när vi gör det, och vi kommer också kunna klimatberäkna det, vi kommer också kunna finansiellt koppla ihop det, vad kostar de här sakerna att göra. Och då är vi inte så långt ifrån det vi pratade om innan då, med generativ design som kommer ha en stor påverkan om förändring.
Vi gjorde ju mer än kollisionskontroller. Vi hade ju mer ute på byggarbetsplatsen, gjorde egen kontroller och, ja, och det är ju inte standard idag. Och det är därför, då tänker man så här, ja, men herregud, det är ju inte tekniken som stoppar oss, det är
ju
någonting annat.
Nej, och det är ju förändringsarbetet och utvecklingsarbetet.
Men det här med IFC och bygglov, det tycker jag är spännande, för det var ett avsnitt från podden 2019. Ja. Då pratade vi om det där, att den här informationen finns ju, men den liksom den stannar hos byggutvecklaren. Ja. Tänk om man sa att om ni skickar in en IFC-fil, då lovar vi att behandla ert bygglov inom 8 veckor istället för 10.
Precis.
Ja, det har man ju skickat in all den informationen. Och så kan det användas. Andreas Karlsson kanske har lyssnat på hela kedjan.
Ja, precis. Jo, men det är ju så. Du driver ju en utveckling och det är ju allting det här vi gör. Och att vi drev på inköp då, det läggs ju till och så gör någon annan någonting. Och sen har ju ni jobbat med du har ju varit på VDC och det är ju ett antal personer som är med och driver den här utvecklingen. Och man trycktestar och gör saker. Och sen så när man tittar på det i ögonblicket så tycker vi det går långsamt. Vilket jag också kan tycka. Men om vi tittar tillbaka så, och tar det i 10-årigt perspektiv istället, så sker det ganska stora förändringar.
Ja, men hur upplever du innovationstakten i branschen? Du har ju rört mot trälsen. Du har ju koll på andra industrier också. Vi har ju pratat om skeppsindustrin du och jag. Så hur upplever du innovationstakten?
Ja, men innovation betyder ju förnyelser. Och där har vi ju... Vi är ju inte... så innovativa som vi är inom andra sektorer. Så jag upplever inte att vi är. Det är en av de sakerna som, där det finns en utvecklingspotential i att vara mer nyfiken, våga göra nya saker, våga inspireras av andra då. Men det, å andra sidan har du ju riskhanteringen i andra änden då, som gör att jag har väldigt stor respekt för att vi inte springer in med för mycket nya saker i det vi gör, för vi hanterar ju samhällsbyggnad, vi hanterar stora resurser in i projekt och det får liksom inte bli fel då. Det är också så som vi har hanterat det. Så att jag har respekt för personer som är försiktiga och som inte vill kasta sig in i nya saker. Så att jag brukar se det där som ett gummiband någonstans. Att vi behöver några personer som är med och är kanske mer innovativa, entreprenöriella och vågar göra saker. Och sen är det bra att det finns ett någon i andra sidan av gummibandet som håller ihop det, så att vi inte tar fram ny teknologi kanske i produkter som inte fungerar och som vi kommer få leva med efteråt, eller likadant i arbetssätt. Så att jag önskar att vi hade varit mer innovativa och gjort saker och ting snabbare, men samtidigt så är det bra att vi inte gör allting på en gång.
Några saker man får höra ibland, det är ju, men den som inför det här, den kommer bli ledande.
Mm.
Det kan också vara att vi har all den tekniska utvecklingen, men vi har inte blivit bättre. Ett projekt är inte mer välplanerat idag. Ett projekt är inte säkrare idag. Nej. Och jag vet inte. Jag har inte varit med så länge och jag tänker att det skiljer sig mellan projekt. Och sen så kommer det med programtillverkarna. Att, men våra program används på fel sätt.
Mm.
Och användarna säger så här, nej, men ni tar ju fram program som inte helt rimmar med vår verksamhet. Mm. Hur ska vi lösa det här? För jag tänker någonstans är det ju också en branschgemensam utveckling där det inte bara vad som är bäst för Mikael. Du ska ju övertyga alla du jobbar med. Hur ska vi göra?
Nej, men det här är ju liksom igen då, det är ju inte tekniken vare sig på byggsystem eller på den digitala tekniken som är, utan vi behöver ju ha en starta i någon form av en samsyn hur vi vill få till saker och ting. Och då är det ju drivet utifrån de önskemålen som vi har som konsumenter när det gäller bostäder, eller som företagare som vill ha lokaler, eller som nation när det gäller andra typer av gemensamma anläggningar vi har. Och då måste vi ha en syn och en samsyn kring det där. Det är väldigt svårt att driva de här sakerna utan att vi landar i målbilder kring hur vi kan göra. Och när vi gör det, då tror jag att vi kommer kunna ta till oss både en ny teknik som gör att vi kan bygga klimatneutralt, vi kan absolut hitta sätt som gör att vi kan utrota arbetsmarknadskriminaliteten, även om det är jättesvårt. Men det startar ju i ledarskapet, och det startar i att vi behöver ha en syn på hur vi vill göra saker och ting. Och det är det som jag tänker och tror, att här finns det ett antal människor i det här landet som vill vara med och vara ledande och göra de här sakerna som gör att vi tar steg framåt hela tiden. Sen tycker vi att det går lite långsamt och sådär, men som sagt, tittar vi på det i ett längre perspektiv så tar vi steg framåt. Och vi kommer ta stora steg om man tittar tillbaka. Om vi tar ett 30-årigt perspektiv igen, då kommer vi ha sett att vi gör saker på ett annat sätt. Att vi har så mycket förståelse om hur bra städer ser ut i världen. Jag var på ett seminarium, det var byggherrarnas årsstämma här i förra veckan. Vi hade ett 60-årigt perspektiv där vi tittade tillbaka. Och så tänker vi liksom ett 60-årigt perspektiv framåt. Och det är ju fantastiskt vilka beslut som har fattats bakåt i tiden. Och då är det så att vi behöver ha modet att fatta beslut nu framåt då, om hur ska våra järnvägar se ut, hur ska våra energisystem se ut, hur ska vi bo. Vi vet ju att de bästa platserna där människor trivs som bäst, där har vi en stor kombination av gröna ytor, där vi bor, där vi har nära till saker och ting, nära till kollektivtrafik. Och då kan vi ta konsekvensen av det när vi har så pass mycket kunskap och förståelse, och då kommer vi också kunna skapa de samhällena och utveckla och bygga det på ett industriellt och effektivt sätt. Och då kommer det vara en hel del i det som kommer vara med digitala stöd och digitala system som kommer hjälpa oss. Men det kommer vara utifrån användaren igen då, på samma sätt som att det är väldigt svårt att driva det liksom ifrån tekniksidan, utan det är liksom vem är det som ska jobba med de digitala systemen och få det på ett sätt som, så att det hänger ihop för den som ska jobba med det. Och det behöver ju vi som, jag också investerar och med på ett antal olika techbolag, förstå att teknologin finns, men vi behöver göra det på ett sätt så att det blir väldigt, väldigt enkelt och tillrättalagt för den som ska jobba med det.
Klockan är 15.00, vi båda ska iväg. Ja. Men det finns en fråga jag skulle vilja ta på stopptid. Ja. Du har varit inne på det, men nu blir den mer konkret. Och den är i tre delar, så tar du den i mål.
Ja.
Vilken förändring skulle du vilja se i byggbranschen? Vad krävs för att få igenom den?
Mm.
Och vad kommer den att leda till?
Jag skulle vilja se en förändring som innebär att fastighetsägare, projektutvecklare arbetar närmare den tillverkande industrin. Att vi designar för tillverkning. Och för att vi ska kunna göra det där så behöver vi ha beställare som vågar tänka långsiktigt. Vi behöver ha en tillverkande industri och byggföretag som också vill investera i någonting som är längre än ett enskilt projekt. Om vi kan göra det, då kommer vi kunna industrialisera sättet att bygga, inte bara bostäder som gör att vi kan skapa produkter och skapa projekt där vi nyttjar resurser på ett mycket bättre sätt. Och det är väldigt svårt för den enskilda parten att göra det, så båda parterna behövs. Både den som ska sälja, äga och utveckla och förvalta, men också industrin som är med och tillverkar de här sakerna. Så vi behöver få ihop liksom ett obrutet flöde från beställaren till våra systemleverantörer. Och när vi gör det, då kommer vi få en helt annan industri. Vi har ritat om värdekedjorna. Det kommer se annorlunda ut. Vi behöver liksom inte ha materialet som ligger på bygghandlare lokalt i huvudsak, utan att vi kommer ha det där att det går in i prefabriceringslösningar, alltså fabriker på andra platser, om det är oftast nära kanske där man ska där vi ska producera saker och ting. På ett sånt sätt så bygger vi mer resurssnålt, som sagt, utifrån det som vi önskar som samhällsmedborgare då.
Det känns uppnåeligt.
Ja, jag tycker det.
Tack för att du gästade hela kedjan.
Tack, Nima.